En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det är klart att britterna har ju otroliga förluster naturligtvis i den här striden. Därför att de anfaller ju sen över den här slätten mot boerna som kan bestryka hela det här området. Och det här blir en stor framgång för boerarmén. Och i de här kommunikéerna sen efteråt, när man skriver befälhavaren på plats, då skriver tillbaka sen till presidenten och kriget och så, nämner han de här skandinaverna på ett väldigt dramatiskt sätt. Att Gud och skandinaverna gav oss segern. Det är ganska fantastiskt.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och jag heter Martin Hårdstedt.
Och idag ska vi prata om boerkriget. Den här har ju, jag vet inte, den har legat och ruvat ett tag egentligen.
Den har legat och puttrat.
Ja, precis. Så det är en väldigt intressant episod som vi ska nu prata om. Och det ligger lite samtida med det här rysk-japanska kriget också. Det är lite, i och för sig, några år senare. Men det är den här intressanta övergångsperioden precis vid sekelskiftet som vi kommer att diskutera. Och jag tänkte faktiskt att vi ska börja med faktiskt med Trafalgar. Och det kanske verkar lite konstigt. Varför ska vi prata om det då? Jo, men det som jag och ni som har lyssnat på det här kanske kommer ihåg att snacka om den här jävla havregrynsgröts-hypotesen om brittisk herravälde över haven.
Det var extremt långsökt.
Ja, det var extremt långt. Jag håller med. Jag tar det. Men jag tycker ändå att det finns något intressant där. För nu är det så här att hade inte Nelson vunnit vid Trafalgar så är jag väldigt osäker på om det här kriget hade utspelat sig som vi kommer att diskutera idag. För det är liksom snart nästan 100 år senare så är det den, så kommer den här konflikten som bubblar egentligen sen Trafalgar kommer upp till ytan och får sitt avgörande egentligen. Och vad är det jag menar då? Jo, jag kommer ihåg att vi diskuterade det här med att det som händer efter Trafalgar är att britterna tar över ett antal stödjepunkter, handelscentra och tar kontroll egentligen över världshaven på ett helt nytt sätt. Och det är ju där de lägger grunden för det brittiska imperiet. Och en av de här viktiga handelscentrarna eller handelspunkterna är ju Kapkolonin i Sydafrika.
Just det.
Och varför är den viktig? Jo, det är ju så här att om man ska föra någonting från Europa till Indien eller tvärtom, eller från Asien och tillbaka, då kan man inte vid det här skedet åka över Suezkanalen, för den finns inte. Utan man måste runda hela Afrika. Och då är just Kapkolonin här på Sydafrikas spets, det är där man fyller på, där man hämtar in proviant och bunkrar och vad man nu behöver göra. Det fungerar också som ett slags handelscentrum, ett möte mellan öst och väst här. Så det är därför det finns brittiska intressen, och då hade ju holländarna haft den här platsen innan. Men de förlorar ju det i samband med Napoleonkrigen. Men då uppstår ju den här konflikten då, å ena sidan brittiska intressen gentemot boerna, eller de som sen kommer kallas boerna, som egentligen är den vita befolkningen i Sydafrika. Kolonisatörer egentligen i stor utsträckning, som är flamländare, holländare och tyskar egentligen.
Och en starkt religiöst präglad kultur, ja, eller?
Jo, det är precis. Det, är det fanns ju en del såna här franska hugenotter där också. Mm. Och de har ju blivit kända för sin pietism. Mm. Och de använder ju den här pietismen också som en slags, vad ska man säga, ett ideologiskt stödargument för sin krigföring också. Den ligger där i bakgrunden också. Sen vet jag inte, jag tycker det är lite olika. Det har överdrivits en del av de religiösa aspekterna, men ja, det finns ju där också. Och framför allt är det väl kanske för att de då hamnar i konflikt med den brittiska, betydligt mer liberala inställningen till protestantismen och religionen överlag. Det är väl där som egentligen det, liksom, det blir en konflikt.
Friktionsytan mellan de här grupperna. Just.
Precis. Ja, och det börjar egentligen den här konflikten som vi ska diskutera har liksom ett långt ursprung då, en lång uppladdning egentligen över 100 år. Och de här olika grupperingarna i Sydafrika då hamnar i konflikt bland annat över hur man ska se på den inhemska befolkningen eller de som kallas, nu kan jag komma ihåg att när vi pratar om afrikaner så menar vi då de här stammarna och folket som lever där.
Djurbefolkningen.
Ja. Mm. Men sen så på engelska så använder man också ordet afrikaner som då hänvisar till den vita
européerna
som är där. Man får hålla isär det här lite. Så konflikterna är ju då mellan de här tre folkgruppen kan man säga. Å ena sidan afrikaner, afrikaner och britter.
Men då kanske vi ska bestämma här att vi pratar om boer.
Precis.
Så blir det lättare.
Det kan vi göra. Och boernas namn kommer egentligen först under 1830- och 40-talet. För det är om man då den här konflikten mellan britterna och, boerna ställs på sin spets ungefär då när britterna försöker att stänga ner all form av slavhandel och slaveriet. De vill inte ha det någon mer. Och då tar man det som en stor liksom, som en ursäkt för att britterna försöker förstöra vårt way of life. Och då ger de sig iväg på något som brukar kallas för The Great Trek 1834. Och det är helt enkelt så att man, de här befolkningsgrupperna emigrerar norrut i Sydafrika. Och etablerar ett antal republiker.
Så småningom, ja.
Ja. Och den här, under den här tiden så godkänner faktiskt britterna det. De accepterar en viss mån. De försöker själva annektera ett område som heter Natal som vi kommer att diskutera mer framöver.
Kan man väl kanske säga det att geografiskt då så är ju K-kolonin, den är ju sydväst. Det är den stora landmassan här. Och sen möter ju så att säga, det finns en hög platå. En bit in från kusten, men om man går så att säga, om man jobbar sig österut runt liksom hörnet på Afrikas tipp där, då kommer man till Natal som ju ligger liksom i det här området nedanför platån och längre norr och ut från Natal, där ligger då också ett område som fortfarande är Zululand. Men uppe på platån skulle jag vilja säga. Det är ju där de etableras de här sen borepublikerna.
Ja, och det fanns, som... precis. Och det fanns en hel rad av de här. Det är inte bara, bara två som de som brukar vara mest kända i den här Transvaal som är den största. Och sen har de också någonting som kallas för Orange Free State.
Orange Free Staten, ja. Just.
Och det är de där två som har blivit mest kända. Men det var ett gäng av de här. Och de kom inte så bra överens heller, utan de bråkade inbördes. Det var faktiskt så att de krigade vid några tillfällen också. Men det är alltså ungefär 14 000 då vita afrikaner som genomför den här Boer. Great Trek. Ja, och det är under den här tiden som de får namnet Boer. Och det, jag antar att namnet kommer inte så långt från svenskan egentligen. Det är som bobyggare liksom, av en holländskt språkstam. Eller så här, ja, Boer, en byggare.
Liknar ju väldigt mycket egentligen det som vi har haft ett avsnitt om också, den vita koloniseringen av västra USA.
Exakt.
Och också konfrontationen faktiskt med urbefolkningen, i det här fallet då Zulu-nationen och i det andra fallet då, ja, det som jag har så svårt att komma ihåg, att man ska inte prata om indianer, nej, utan man ska ju prata om stammarna, de stammar, stamnamnen.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Den rörelsen som sker är ju å ena sidan den här inhemska urbefolkningen i Afrika rör sig sakta söderut under den här perioden. Medan de vita boerna då rör sig norrut. Och det blir en väldigt mycket konflikt i de här gränsområdena, i de här republikerna som man då försöker etablera. Så det är också en del av det. Och boerna är ju väldigt konservativa. De har väl egentligen inte slavar nödvändigtvis, men de har folk. Alltså det är mer som en slags livegenskap kan man väl säga. Att de anställer folk för egentligen naturautbyte så att säga. De får mat bara.
Men man kan väl konstatera här att det som vi ju sen är vana vid att prata om apartheidsystemet, det är ju någonting som egentligen ligger så här mycket längre fram. Egentligen,
Absolut.
Det har ju att göra med 1900-talet, mycket av andra världskriget och så vidare. Men det systemet finns ju, det är ett rasistisk hierarki ska man ju ha klart för sig här.
Verkligen. Mm. Det är ingen tvekan om den saken. Och boerna är väl betydligt mer konservativa i den här frågan än vad britterna är. Och det är ju bland annat där som det liksom uppstår en konflikt mellan de här två. I alla fall, det är så att britterna tycker att det här är ganska okej. Okay, de accepterar så länge de håller sig borta från kusten. Och 1852 så ratifierar man också de här stora republikerna rent officiellt i någonting som heter för Sand River Convention. Och det var liksom ett godkännande för boerna. Och varför gjorde de det då? Jo, men det var för att britterna såg inte att det var här hade innebar något större problem för dem. För man såg inte någon större ekonomisk vinning här. De kan få bråka hur mycket de vill. Och så länge de håller sig borta från kusten. Och det finns ju någonting annat som också är intressant som sker ungefär samtidigt eller ett tag efter. Det är ju att den här Suezkanalen byggs ut och invigs 1869. Jag kommer ihåg att vi pratade om det där när vi höll på med fransk-tyska kriget. Mm. Att de här stora europeiska kungahusen möts ju där i Suezkanalen.
Just det.
Mm. Och har något möte. Jag kommer inte ihåg var det tyskarna eller var det fransmännen som inte... Napoleon III åkte inte dit, va? Utan han skickade sin utrikes...
Att det fanns en friktion.
Ja, precis.
Och då minskar ju betydelsen av den här egentligen södra Afrika ju. Genom att man kan ju segla genom Suez helt enkelt.
Precis. Och så på ett sätt så blir ju det här området mindre intressant då för britterna. Eller man ser det här att det sakta håller på att utvecklas åt det hållet. Men... Så nu händer ju det som är kanske den mest avgörande punkten. Det är två olika händelser här då. Det är att 1867, då hittar man diamanter. Och nu blir ju läget någonting helt annat här. Nu blir ju de här brittiska riskkapitalisterna väldigt intresserade helt plötsligt av den här regionen. Helt plötsligt finns det ett ekonomiskt incitament att faktiskt ha kontroll över de här områdena.
Och guld.
Det kommer lite senare, men det är helt sant. Det tar 10 år till innan man hittar guldet.
1880-talet. Ja.
Men det börjar med ädelstenarna. Och det är med ädelstenarna som också Cicero Rhodes engagerar sig i det här. Han blir ju rik på detta. Och det är inte bara det att man hittar det, utan det är också i ett område som är omstritt. Då, huruvida det tillhör Transvaal eller om det tillhör Natal med den här brittiska området.
Man kan ju säga att de där fyndigheterna är ju bland annat i närheten av dagens Johannesburg. Finns det en del av de här fyndigheterna? Det finns på flera platser. Mm. Sen kan man väl också komplettera och säga att Cecil Rhodes är ju den här som man ofta personifierar ju liksom med den här brittiska imperialismen. Va? Eller hur? Stark man i Kap, provinsen och så vidare. Mm. Och det här Kap till Kairo-tänkandet och sånt där. Det antar jag att du kommer till nu då.
Exakt. Nej, men han är ju med här, va? Försöker liksom föra in sina drömmar här. Men den här konflikten då som uppstår ju framförallt i Kimberley. Det är ju en stad, en liksom slags nybyggarstad då får man kalla det. Den löser man faktiskt med att britterna helt enkelt köper det här området för 90 000 pund. Så då har man liksom löst ut den här första konflikten. Men så kommer ju då 1886 och då hittar man guldet.
Vid Johannesburg där.
Ja, just det. Och då är ju läget helt annat. Då är det helt andra saker som börjar spela roll. Vi kan säga att innan här också finns ett förspel till boerkriget. Det är också att 1877 så lyckas man faktiskt annektera Transvaal till en brittisk koloni.
Mm.
Men Paul Kryger då, som är en känd karaktär här, som var president över Transvaal, bara 3 år senare så slår han sig lösa från britterna och hävdar då Transvaals självständighet. Och detta leder till en liten konflikt 1881, och där boerna faktiskt vinner vid Majuba Hill.
Just det, slaget vid Majuba Hill, som ja. Ju sen är ett sånt här stridsrop ju på den boerska sidan. Remember Majuba Hill.
Exakt.
Och det är ju egentligen en liten, kan man säga, begränsad strid, men som man då vinner, boerna vinner. Sen kan man väl också nämna att det här Natal som vi nämnde, det annekteras ju av britterna ganska omgående. Så att det är viktigt att inför andra boerkriget här så är det ju de här två republikerna, Transvaal och Oranjefristaten, som ju nu kommer att föra, så att säga, kriget mot britterna.
Precis, och så att nu när man hittar guldet så befinner vi oss i det här läget då, att å ena sidan har de här olika intressena, boerna kräver liksom sin egen självständighet, de vill ha sitt sätt att leva, de har gått igenom en konflikt med britterna som gick väl ut för boerna, de faktiskt klarar av att styra iväg dem, men nu uppstår ju någonting, det här med guldet, och hur ska man lösa det? Och då är det ju framförallt så att guldindustrin, det här är en ganska intressant aspekt av det här kriget, att eftermälet har ju handlat väldigt mycket om i vilken mån de här kapitalistiska företagen har varit liksom inblandade i den här konflikten. För det som man från brittisk sida då ser, det är att man vill ha en ganska liberal stat som kan så att säga, hjälpa industrin med subventioner för att göra den här guldindustrin lönsam. För man ska komma ihåg att guldet har faktiskt ett fixerat pris den här tiden. Så att om det är svårt att gräva fram det, så måste man ha liksom mer, ja, man har till skattesubvention och annat. Guldruschen gjorde också att väldigt många britter flyttar in i de här Transvaal-området, vilket förändrade den demografiska balansen ganska mycket. Och boerna då med sitt konservativa sätt ville helt enkelt inte tillåta att de hade någon rättighet att rösta eller någonting annat, utan de helt enkelt försökte låsa ute liksom britterna. Så det skulle ännu mer friktion här från detta hållet då. Ja, och sen finns det ju en massa direkta liksom krigsorsaker som har att göra med de här skatterna som boerna inför. Men jag vet inte, jag tycker inte egentligen att de är sådär jätteintressanta. Det är faktiskt så att Nobel här är involverad. För om man inför en slags dynamitskatt på brittiska företag som britterna tycker väldigt mycket. Och det är egentligen det som är den direkta liksom krigsutbrottsorsaken.
Ja, och sen att det retar ju britterna oerhört att de inte får de här medborgerliga rättigheterna i de här oerrepliken. Republiken också. Men det är ju inte bara det som du säger, utan det är ju också att det höjs. Lyssnarna kan ju också förstå att temperaturen höjs, för britterna börjar föra in lite mera trupp, även om de inte har så mycket. Man börjar att utbilda mer militär personal i kolonin. Och det här märker ju boerna. Och boerna börjar ju också rusta upp, skaffa vapen bland annat i Europa med kontakter från i Tyskland.
Just det.
Mausergevär och kroppkanoner, vilket vi anledningen att komma tillbaka till här.
Så att, ja, det där är precis, så
det
där är intressant.
Det höjs, temperaturen höjs här, så att det är ju inte bara de här, vad ska vi kalla för, medborgerliga frågorna, ekonomiska frågorna, utan det är också att det finns ju, vill jag påstå, boerrepublikerna är stridsvilliga, man uttrycker sig så. Och britterna är ju också kompromisslösa, de är ju inte vana vid att kolonier reser sig och är uppkäftiga, i den mån de gör det. I de, om vi nu pratar så pojupror och sådana saker, ja, då har man ju slagit ner dem. Just med det. Våldsam kraft och ofta med ganska begränsade styrkor, och varit vana vid att man bara skickar dit en poliskår, om man uttrycker sig lite så. Nu var väl det kanske ett dåligt exempel, för så pojuproret blev ju en våldsam militärinsats så småningom.
Ja. Nej, men du har ju rätt i det, att det är en annan typ av krig, eller en annan typ av motståndare de möter. Ja. Det är liksom en välrustad eller i någon mån liksom resursrik motståndare.
Och det har vi ju anledning till att komma tillbaka flera gånger till.
Precis. Mm. Jag ska säga att ett avgörande skede här är ju också den här personen Alfred Milner, som är ganska intressant, som kommer dit. Han är alltså britt då och försöker, och han blir väl någon slags kommissionär eller styresman i den sydafrikanska kolonin. Och han är han som kommer också överens med tyskarna om att de gör en slags uppdelning av, ja, det är väldigt komplicerat det här, jag ber om ursäkt för det, men det är så att portugiserna befinner sig i en ekonomisk kris och deras kolonier ska avyttras, och då kommer britterna och tyskarna överens om vilka som ska ta över de gamla portugisiska kolonierna, och i samband med det överenskommelsen så bestämmer man sig också att lämna Transvaal därhän. Så att i det här läget så ser Alfred Milner alltså helt till att Transvaal och Orange Free State, de egentligen inte har något europeiskt stöd. De är alltså lämnade ensamma. Och de har ju hunnit bygga upp en viss militärmakt, men de kan egentligen inte räkna med något allierat stöd.
Jag tänkte man skulle kunna nämna en sak också som ofta brukar förekomma, men som jag inte tror egentligen har så stor betydelse här. Det är ju så att man ju också försöker från brittisk sida att utrusta de här britterna som finns i de här republikerna, att det ska bli någon sorts uppror där, och du kanske tänkte då det här, den här,
nej, men säger du, ja,
den här Jameson-läden,
ja,
och det är också de här vad ska jag säga, det är de här friktionerna här ju, som vi pratar om, som leder alla de här olika orsakerna till ett kriget utbrott. Jameson-läden 1895, som där man ju utbildar då helt enkelt en frikår som ska då göra räder in på boerområdet, och som det går illa för. Det går ju helt enkelt åt helvete. Och som är också förargar boerna. Så till slut blir det ju faktiskt så att det är boerna som ju ställer ett ultimatum. Att nu måste det här trycket så att säga upphöra. Och det svarar ju britterna på med att det accepterar de ju inte. Och sen är det ju faktiskt så att det är boerna då till slut som tar steget fullt ut. Och britterna och boerna hamnar i krig. Och det kan man ju då kanske lite skratta åt. Och det tror jag britterna gjorde också. Det var ju den inställningen de hade. De här små republikerna har nu förklarat det stora brittiska imperiet. Krig. Och vill han ha krig kan få krig, sa man ju i London. Om Kruger, som ju var Transvaals president. Och det man ju inte visste då var ju att det här skulle bli en oerhört prövning för, inte minst militärt, och en prövning för den brittiska opinionen.
Får jag föra in en diskussionsfråga här också i det här sammanhanget? Så någonting som jag funderar på, som inte står så mycket i litteraturen, som jag tycker är ganska intressant, är ju den här också kulturen som uppstår i de här nationsstatsbyggarna, som är alltså egentligen på ett sätt en direkt konsekvens av franska revolutionen och Napoleonkrigen. Att de här staterna faktiskt har ett slags ideologiskt stoff nu också att självhävda sig på ett helt annat sätt. Att man har sett hur man gör detta i Europa, man har haft revolutioner i Europa, och hur stater har uppstått, och att boerna då också, jag vet inte, det här är ingenting som jag har läst om egentligen, men jag funderar på, den här kontexten måste finnas också och vara väldigt, väldigt viktig, även om det är ett sidospår.
Ja, det som talar emot det ska jag ju säga att de här boerrepublikerna är ju inte egentligen militärt förberedda i den meningen att man har reguljär armé och någon värnplikt eller någonting sånt, utan man bygger ju på att alla de här som du var inne på, nybyggarna skulle man ju kunna kalla dem för, de har ju stor utsträckning gårdar ute på alla de här enorma vidderna som finns, och där har man då kämpat mot Zulu-folket. Det finns en form av sån där frontieranda, precis som i USA, att det är liksom i den här kampen mot naturen och vildarna, som de uttryckte det då, som man då förfinas och förädlas. Så att boerna hade ju en väldigt oerhört stark självkänsla. Det ska man väl ha klart på sig. Det var ju inte någon så att säga stadskultur, om vi uttrycker oss så. Nej,
det
var rätt små.
Nej, men det
tror jag. Och jag tror ju att boerna var väl egentligen inte så intresserade egentligen av den där industriella brytningen av vare sig diamanter eller guld. Det är klart att de insåg potentialen i det där. Utan det var väl att de ville ju leva sitt liv, som ju bestod av att framförallt att man var jordbruk- och boskapsskötare och hade i stor utsträckning i alla fall en religiös övertygelse och en särart. Att man var ett utvalt folk. Så det är där jag tror man hamnar någonstans nu, med risk för att naturligtvis generalisera.
Nej, men det är jättebra.
Men med stort självförtroende så förklarar man ju brittiska imperiet krig. Och det tycker jag, det kan upprepas igen. Det är ganska fascinerande.
Och det, jag tycker det blir en jättebra övergång till det här som jag också skulle vilja diskutera. Nämligen, vad är det egentligen för två olika typer av krigsparter? Eller liksom krigförande parter här? För det här, precis som du säger, så gör ju det här också att de har en väldigt speciell, det är lite som en amerikansk Wild West.
Ja.
Och det som är boernas styrka är ju också deras svaghet på ett sätt. Att det här är ett folk som är vana att sitta till häst. De är vana vid jakt. Prickskytte är liksom den stora liksom sporten. orten inom den här kulturen.
Mm. Mm.
Och de är vana vid att smyga på sina jaktbyten och är väldigt mobila. Kan vara ute på fält länge och självförsörjande på många sätt. Och inte så beroende av en stark centralmakt som levererar massa resurser åt dem. Och det är det som gör dem så väldigt framgångsrika, men som också kommer leda till blir ett stort problem för dem. Och nu, Martin, nu kommer också den här finska referensen.
Men Peter, varför ska vi alltid till Finland?
Ja, jag vet. Men jag tänkte bjuda dig på den här på en gång. För någonting som också är intressant, som slog mig när jag läste det här, det är ju att de har ju inte några uniformer, utan de har ju egentligen bara vindlar på armarna. Och de har också en kommandostruktur som den är egentligen inte hierarkisk, utan de här personerna, de röstar sig fram till olika beslut. Mm. Och det här påminner väldigt mycket om det här problemet som man då möter på...
I röda garden.
Den röda gardet, mot de vita i konflikterna i det finska inbördeskriget. Tammerfors, som också blir deras fall delvis, att de kan inte ena sig, och när det väl kommer ett samlat anfall, motanfall, så faller de på detta.
Och nu går jag igång här.
Jag
har
ju
gett mig den gott i påsen här. Och då kan man ju fortsätta säga att då är det ju en skillnad här att i inbördeskriget i Finland, om lyssnarna minns, så var det ju egentligen två amatörer med i någon mening. Det är ju den ena så småningom blir mer professionell därför att den har befäl, dels svenska officerare men också underbefäl och lägre officerare som utbildas i Tyskland och så vidare, den vita sidan. Men här möter man ju faktiskt en på pappret väldrillad, det är ju samma sak, armé med förhållandevis stora resurser, militära resurser, det vill säga den brittiska armén. Som där är väl kanske inte skytte som var den största sporten, det var väl mer cricket kanske bland officerarna. Och där som ju är extremt hierarkisk. Där man ju har en kadaverdisciplin utan dess like. Och det är ju knappast det så att officerarna i någon större utsträckning så att säga sover och lever ihop med soldaterna. I alla fall inte merparten av officerarna. Helt annan hela armé. Och sen den som du beskriver här. Som ju faktiskt är väldigt oövad. Boernas armé är ju helt utan militär erfarenhet förutom de strider man möjligtvis har varit med och utkämpat mot Sulenationen eller om man har deltagit till exempel 1881 och så vidare. Men det visar sig att boerna också är, vilket är helt avgörande här, extrem förmåga att taktiskt anpassa sig de vapen man har. Och där man har då ett vapen, mausergeväret, som går väldigt långt, som är det bästa som finns vid den tiden. Och man också har i viss utsträckning en del artilleripjäser som har väldigt lång räckvidd. Och det här utnyttjar man ju till sitt fulländning, skulle man kunna säga.
Ja, det lilla de har lyckas med väldigt mycket.
Och de möter en armé som ju har naturligtvis väldigt resurser, som har flera hundratusen man, som åtminstone när de har fått dit dem med fartyg, sjövägen.
Du kan säga någonting
som... Ja, jag bara säger det, som slåss som på Napoleontiden, det var det jag skulle säga. Som där ingenting har hänt, och där man till och med kan se fotografier från den här tiden, där man helt enkelt ställer upp i tre led, på knä och så bakom. Och man exponerar sig öppet på öppna ytor. Och det här förstår ju alla att det kommer ju sluta med en total katastrof, vilket ju också gör. Men att till slut så är det ju också samtidigt då lite typiskt att britterna är ju med sin enorma tyngd så småningom, sin numerär helt enkelt, och sin industriella kapacitet att trycka in folk och materiel ju kommer ju så småningom att besegrar de här boerrepublikerna, det förstår man ju. Men vi ska se lite mer i detalj, tänkte jag, taktiskt, vad som
jag
händer.
Jag kan säga bara, när du ändå är inne på det här med numerären, för att man räknar med ungefär att de har 30 000 boer.
Ja, inledningsvis.
Ja, och att det är det man lyckas samla ihop sig. Och det är ju, som du precis har sagt där, det är ju liksom inga reguljära förband direkt, utan det är ju en slags kommandosoldat eller någon slags bushmän liksom. Och de möter då först en brittisk styrka på ungefär 13 000. Så de är överlägsna i det här inledningsskedet. Ja,
det är liksom garnisonen i Kapkolonin.
Exakt. Så att det är inte så mycket mer. Men sen händer den här vändningen då, att britterna samlar ihop den största armén som hittills...
Man har samlat ihop.
Ja. Och det blir ungefär 180 000 britter som skeppas in.
Alltså vid jultid, nyår 1900, när kriget har pågått ett antal månader, så kan man då sätta in det. Och då kan man väl säga att det kan bara sluta på ett sätt.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
helps you sleep at a comfortable temperature, Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Är det dags för att lite ta...
Ja, men precis.
Ska vi göra så? Att nu har vi så att säga orsakerna klara för oss. Borrepubliken har förklarat krig och kriget är igång. Och det som händer då först, man kan ju dela in det här kriget i en del skeenden. Och den första stora delen är ju egentligen den perioden man kan prata om då, ett konventionellt krig. Och sen har vi en del där kriget ju så att säga egentligen på många sätt är avgjort, men där det går in i ett skede där boerna fortsätter att kämpa som grillaförband. Men om vi börjar med den här första så att säga, konventionella krigsperioden, så inleder ju boerna med att egentligen göra framstötar ner mot Kapkoloni. Och framförallt så handlar det om att man börjar belägra ett antal viktiga städer. Och de som är mest berömda då, det är ju belägringen av Mafeking, det är Kimberley och det är Ladysmith. Och Ladysmith ligger i den här Natalprovinsen, alltså ner från högplatån ner mot hav, där ligger Ladysmith. Medan då Kimberley ligger längst i väster och Mafeking ligger längre norrut inne i Kapkolonin. Och jag tror att vi kan behöva en karta. Och här kan också vara viktigt att veta att de här städerna, vad har de för roll och funktion? Ja, vi vet att man då har viktiga sådana fyndigheter, men det finns alltså järnvägar dit. Alla de här städerna är viktiga järnvägsknutar. Och behärskar man järnvägarna så behärskar man ju naturligtvis möjligheten att få fram både manskap och förnödenheter och så vidare. Och där kan man väl säga att boerna gör väl egentligen ett operativt misstag om man ska använda
det.
Att man stannar upp där och är nöjd med att egentligen börja belägra de här städerna. Och kriget utbryter ju då i oktober 1899. Man brukar diskutera exakt vilket datum. Men det är inte kanske så betydelsefullt, för det har man, kan man tolka på lite olika sätt.
Men jag fattar inte liksom hur de tänker där då. De bör ju vara medvetna om sina brister. Och det är ju en armégrupp, eller vad man ska kalla det, som är bra på i fält, inte i liksom belägring. Jag fattar inte liksom hur de resonerar det där.
Nej, men då inser de ju samtidigt att det blir lite klassiskt här på något sätt, att britterna håller järnvägarna och städerna och sen håller boerna landsbygden. Det blir lite så inledningsvis här. Och du har rätt i det att boerna har svårt att bryta de här, helt enkelt ta de här städerna. Och där lyckas britterna hålla fast. Och man kan väl kanske nämna här att det finns ju några sådana här klassiska figurer där. Det är ju så att det här pågår ju också en väldig rapportering från boerkriget. Och vi har ju några klassiker här, bland annat då den här, han som ju sen startar scoutrörelsen, Peter.
Ja, just det. Jag visste inte vad han heter. Han har en dubbelnamn.
Ja, Kimberley, där leder faktiskt Cecil Rhodes försvaret. Men Baden Powell, Baden Powell. Scoutrörelsen, och det handlar ju om att han rekryterar unga gossar då för att kunna scouta helt enkelt, underrättelseverksamhet och skicka kurier, och det behöver vi kanske inte gå in på. Det är väl en sån liten konsekvens av borgerkriget att det här liksom kommer igång. Och han lyckas ju hålla med F. King. Han kommer ju sen att hylla som stor hjälte. Och alla de här städerna då, Ladysmith, Kimberley och Macon, de håller. Och där kan man ju fundera lite kring, skulle borna nu ha försökt att ta de här städerna snabbt? Då kanske läget hade blivit ett annat, för då hade de också haft kontroll över järnvägen. Det är också så att i en del av de här första, sen får ju britterna organisera sig, och den som leder britterna, det är ju den här General Buller. Som faktiskt, han heter i förnamn, väldigt speciellt förnamn, Redvers Buller. Och kallas då, därför att det går ju inget bra, de får ju gå bakåt så mycket, så han kallas för Reverse Buller. Det är väldigt roligt, det är sån där militär humor då. Liksom. Ja. Men hur som helst, i de här första striderna så är det inte helt självklart att boerna är så framgångsrika, för de har inte riktigt hunnit lära sig. Men när britterna så att säga börjar göra nu, för nu handlar ju krigföringen i väldigt stor utsträckning om att britterna försöker ju undsätta de här städerna. Mm. Och när man då undsätter de här städerna så uppkommer det ju då strider, därför boerna försöker stoppa de här undsättandet, så skulle man kunna enkelt uttrycka det. Och ganska snart så lär sig ju boerna hur de ska hantera britterna. Inledningsvis går det lite knackigt, men ganska snart så lär man sig det. Och särskilt då i december, under en vecka i december, så har britterna några katastrofala nederlag mot den här boerarmén. Och jag tänkte att man skulle kunna kanske säga någonting här. Här finns det flera strider som är intressanta, men den som jag har lite fastnat för, det är den här slaget vid Magenfontein. Jag tror att man säger så, Magenfontein. Därför där finns det också med någonting som kanske är lite intressant för oss som är nordbor, nämligen en skandinavisk styrka, en skandinavisk kår.
Men på boernas sida?
Ja, på boernas sida, ja. För då organiseras det faktiskt en... Det finns också svenska officerare som är med som observatörer på brittiska sidan. Men det finns alltså en kår, och går man ut och surfar på nätet på den här skandinaviska kåren, så kan man alltså hitta också faktiskt minnesmärken från den här nere i Sydafrika. Ja. Ganska spännande. Den är inte jättestor, men den finns med här vid slaget i Magenfontein. Och det som borna inser ganska snabbt är, och då är det så att området på den här platsen där man då vill stoppa den brittiska framryckningen, det är ju en slätt, och på slätten finns det ett antal berg, den här väl säregna naturen som finns nere i Sydafrika. Och då förstår man från boers sida att det vanliga naturliga brukar ju vara att man tar höjderna för att kunna bekämpa omgivningen med artilleri, men här gör man tvärtom. Därför man vet att britterna har överlägset artilleri. De går att skjuta bort oss. Utan istället gräver man ner sig på slätten framför höjderna. Och vad är det? Vad är problemet med det då? Jo, problemet är att det är väldigt svårt att retirera från de här skyttegranarna. Man gräver i den här mjuka marken, nästan sandmarken. Fördelen är att man kan använda Mausers väldigt flacka skjutbana att bestryka egentligen hela området då. Hela slätten där ju britterna nu kommer att framrycka i ganska täta formationer.
Okay.
Och britternas taktik, den är ju att använda artilleriet. Men att ta sig fram på natten i utgångsläge för anfall, skulle vi ju säga, för att sen slå till i gryningen. Och det man då ser till från boers sida då, det är ju att man vet vad britterna är. Man sätter bland annat ut larmminor. Man improviserar på ett fantastiskt sätt. Man gräver skyttegravar, och den här skandinaviska kåren, den kommer att ligga längst fram ute på slätten. Okay. Det är ganska spännande faktiskt. I en position som är ganska avgörande i den här, vad ska vi kalla det för, boers stridslinje. Det som händer är ju att britterna försöker i sin taktik ta sig fram på natten, bland annat höglands. Och det finns några berömda sådana här citat från soldater som är med sen, som ungefär går ut på varför kunde de inte berätta för oss att det fanns larmminor? Därför de går ju på de här larmminorna, borna vet precis var de är. Och också blir beskjutna. Och det är klart att britterna har ju otroliga förluster naturligtvis i den här striden. Därför att de anfaller ju sen över den här slätten mot borna som kan bestryka hela det här området. Och den här skandinaviska då, styrkan kommer att ligga längst fram. För det blir ju tufft sen så småningom. Britta kommer ju väldigt nära, de är nära ett genombrott. Men de här skandinaverna då ligger längst fram. Och när man då beslutar sig från boerska sida att göra lite taktisk reträtt på delar av slagfältet, då glömmer man bort skandinaverna, eller man får inte fram orden till dem. Så de kommer ju ha enorma förluster. Och det här blir en stor framgång för boerarmén. Och i de här kommunikera sen efteråt. Och när man skriver befälhavaren på plats, då skriver tillbaka till presidenten och kriget. Och så nämner han de här skandinaverna på ett väldigt dramatiskt sätt. Att Gud och skandinaverna gav oss segern. Det är ganska fantastiskt. Och här har man alltså ungefär 40 stupade på den här skandinaviska kåren. Och den blir så illa tilltuffsad till slaget med Magnus Fontaine att den sen faktiskt upplöses och delas upp. Att lite här tycker jag vi fångar lite det här taktiska, nämligen att borna lär sig ganska snabbt, och det är inte bara så att de gräver ner sig på slätten, det är klart att de ligger på höjder också, lite beroende på hur terrängen ser ut, men man lär sig att använda, och jag vet att vi var inne på det här när vi pratade om fransk-tyska kriget, ju att fransmännens längre skjutande infanterigevär, är ju ett stort problem för den preussiska armén, den tyska armén. Det är lite problematiskt att prata om tyska här, för det var inte enat. Men och samma sak här. Och att britterna på ett förbluffande sätt ju, får ju lära sig detta dyrköpt med stora förluster.
Ja, men det var precis här som vi inledde med, att det här är ju en konflikt som befinner sig i den här skärningspunkten mellan det gamla och det nya. Mm. Och det är ju just de här taktiska liksom vändningarna och de lär sig. Ja. De lär sig hantera detta.
De lär sig hantera det. Det som är ju ändå spännande här är ju ändå att de här slutsatserna tar man ändå inte riktigt med sig ända fram in i första världskriget. För jag tycker att man skulle ju kunna ha lärt sig ännu mer. Mm. En annan sak som jag tycker är fascinerande...
De ställer inte upp sig på tre led direkt under första världskriget.
Nej, det gör de inte, men de anfaller ju i täta formationer mot kulsprutor. Man kan ju tycka, det är en annan sak som man kan förbluffas över här, att man inte använder kulsprutan riktigt i det här kriget alls. Den är inte alls närvarande på samma sätt som vi pratade om till exempel i rysk-japanska kriget. Mm. Den finns där, men den har inte samma betydelse riktigt. Så det här tycker jag fångar liksom. Sen kan man väl säga att sen går ju kriget in i en fas där, trots de här nederlagen då, och det här bassoneras ju ut över världen, och boerna får ju väldigt goodwill också, kan man säga då. Det är den lilla. Jag kan berätta för dig att min pappa berättade att när han var liten lekte han britter och boer.
Okej.
Okay. Vad säger du om det?
Ja, nej, det känns ju väldigt annorlunda.
Jo, jag vet inte varför.
Nej, men det är ju intressant. Jag kan göra en liten utflikning där på det, för att det finns ju en orsak till att den här skandinaviska brigaden var där. Och det har ju att göra med det här. Att det här var ju som en slags... Jag vet inte hur man ska beskriva det. Det var ju en möjlighet att sopa till brittiska imperiet för, vad ska man säga, de kulturella, sociokulturella diskussionerna som försiggick här om vad britterna egentligen höll på med. Och det var liksom det här med självstyret och nationell självhävdelse och allting. Och här såg man ju liksom hur boerna då tappert kämpade emot det här enorma brittiska imperiet som kanske kan jämföras med, jag vet inte, USA under... 80-90-talet eller liksom en
sån precis samma militära överlägsenhet. Ja. Eller man skulle nästan kunna säga nu att det är kanske en olämplig jämförelse, men den sympati som ju faktiskt kanske vi kan tycka felaktigt med den vietnamesiska armén, motståndet mot USA fick i Vietnam. Men det är samma känslor,
precis.
Det är underdogen. Man håller på underdogen.
Exakt, och det är en bra jämförelse, för att den här sympatierna är inte så vackra heller när man väl börjar skärskåda dem. Precis som kommunisterna då var liksom för Vietcong och deras agerande, så är det ju de som stöder boerna är ju oftast väldigt konservativt lagda och är ju... liksom rasideologer i stor utsträckning. Mm. För man ser boerna som de som så att säga, står upp för den vita ariska rasen. Och de får också en slags rykte om sig om att vara liksom, den ariska rasens representanter i Afrika. Så det är delvis det, så man ska inte romantisera dem allt för mycket, även om det finns en sån här underdog... grej där också. Och det här gör ju också att man debatterar det här kriget och de brittiska förlusterna i väldigt stor utsträckning i Europa, liksom i tidningar. Ett mediekrig också.
Ja, och en av dem som är ju där och faktiskt förmedlar nyheter, hör du. Det måste vi ju faktiskt upp.
Ja, just det.
Är ju, det är Winston Churchill som både... Det här är väldigt lustigt. Han är officer vid lätta kavalleriet. Och samtidigt är han ju faktiskt också journalist. Han blir inte fångatagen faktiskt också där och bor där. Och flyr sen också. Så det är liksom en historia i historien.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Det jag tänkte vi skulle avsluta kriget, och vi har ju redan avslöjat hur det slutar det här, men britternas tyngd så småningom kommer ju att man har genombrott så småningom då i februari 1900, och till slut så intar man de här viktiga städerna. I augusti kan man säga 1900 så är ju kriget över, och det betyder inte att britterna inte har motgångar, bland annat en klassiska slaget vid Spion Kop, där man har stora förluster, och så vi kan nämna det. Men sen övergår ju det här kriget till att istället bli ett grillakrig. Borna kastar inte in handduken, ger inte upp, utan man fortsätter att bedriva grillakrig, vilket man är fenomenal på. Och då övergår kriget i något väldigt, väldigt märkligt, nämligen att britterna måste ju försöka få stopp på det här. Och då börjar man bygga blockhus, särskilt längs med järnvägsrälsarna. 8000 blockhus.
Och det är som en slags primitiv bunker, kan man säga.
Ja, kan bunker, och de är oerhört dyra de här. Jag såg en siffra faktiskt till kostnad på att de skulle ha kostat ungefär 500 000 svenska kronor. Så förstår vilka resurser man pumpar in från brittiska imperiet. Så bygger man de här, och sen så sätter man liksom stängsel mellan de här. Man använder taggtråd för första gången faktiskt också på allvar här. Och försöker liksom stänga av de här slätterna. Och dessutom tar man egentligen civilbefolkningen som gisslan, kan man säga. Man stänger in barn, kvinnor och även män i det som ofta brukar betecknas som de första koncentrationslägren. Och där ju resultatet blir katastrofalt. Det är ju inget dödsläger, men det blir så att man precis...
De svälts ut
och ja. De får inte mat. Och det här väcker ju ännu mera sympatier naturligtvis i Europa. Jag tycker att det där är viktigt att nämna. Och sen kan man väl säga att slutet på kriget... Det är ju freden då i maj då, 31 maj 1902. Och man kan väl bara konstatera egentligen att det tar inte så många år, så blir ju sen det här en sydafrikansk republik 1910. Och där ju boerna sen kommer att bli så småningom den starka styrande samhällsgruppen, och sen införa sin apartheidpolitik sen så småningom efter andra världskriget.
Ja, det är ju precis. Det är intressant det där, att det är fram till Nelson Mandela så har ju alla premiärministrar i Sydafrika varit afrikaner och inte britter.
Men det är viktigt att tala om här att det där ligger lite längre fram i historien, så att det är inte så att den här moderna apartheidpolitiken är. Och viktigt också att man kan fundera lite kring här vad egentligen boerna vann på den här kraftutvecklingen och kampen här. Det kan man ju fundera på.
Egentligen är det ju inte så, alltså den leder ju inte till någonting. De får ju faktiskt ett slags informellt självstyre sen. Det tar ju ett tag innan de får det, va? Men det är ju ändå så att de behåller sin självständighet i viss mån. Och det är liksom lite obehagligt, men som också, och som fortfarande lastar Sydafrika idag, är ju att britterna och boerna då på ett sätt blir överens om hur afrikanerna ska hanteras.
Det är väl det enda man är överens om.
Ja, exakt, och det är ju det som är lite... Och det leder ju till på lång sikt att de här vita befolkningarna i Sydafrika, både britter och boer, egentligen aldrig lyckas integrera sig med de som är afrikaner och som har liksom, de som representerar ursprungsbefolkningen, och gör att man lever i den här ständiga segregationen även innan då, som du säger, apartheidpolitiken, och fortfarande då även efter, för de är liksom inte integrerade på samma vis. Och man har aldrig egentligen, och det har ju lett till på lång sikt också att de har ett slags... Det är ju ett slags vilda västern-liv på ett sätt. Att man måste som sköta om sin egen säkerhet. Det är ju en oerhört säkerhetsapparat runt om de vita människor som lever där fortfarande idag. Så att det där ligger ju kvar, va? Mm. Att man aldrig kommit överens.
Men jag skulle vilja liksom återanknyta att det var saker här. Att britterna förlorar alltså mer än 40 000 man. Alla stupar ju inte, men man räknar ungefär med att man förlorar kanske 13-14 000 man i döda här. Det är ju en enorm... förlust. Boerna har också stora förluster. Åtminstone drygt 9 000 boersoldater dör. Vi har varit inne på stridstaktiken som jag försökte beskriva. Man kan bara nämna en sån här, tycker jag, liten ytterligare sån här detalj. Det är så att uniformerna, britterna börjar med röda uniformer. Ja. Men inför ju sen kakuniformen här så småningom. Så en del brittiska förband har ju väldigt färggranna uniformer. Och bland annat på den Majoba Hill hade de ju, och det var lätt att säga. Och i den svenska uniformen 1906, modell 1906, den tas direkt och införs då boeruniformen, som är alltså mera fältmässiga skulle vi uttrycka det. Så det tycker jag är en sån här detalj som man kanske kan nämna här. Vi har pratat om scouter. Sen tycker jag att det är intressant med boerkriget. Jag tycker att vi lägger ju lite upp bollen här nu även, det gjorde du i inledningen, att vi har ett antal militära konflikter. Vi har ett antal aktörer, militärer här. Ta till exempel en sån person som Kitchener, som är stabschef hos den brittiska befälhavaren. Den befälhavaren som kommer med de stora brittiska förstärkningarna sen, Lord Roberts. Han är en figur som finns med under krigen som småningom vidare under 1900-talet. Va? Du har French, som ju kommer att bli chef för expeditionskåren under första världskriget. Han är chef för en enorma kavalleridivision som sätts in och byggs upp nere under boerkriget. Vi har nämnt Churchill, det finns fler vi skulle kunna nämna. Och de här boerpresidenterna också, Steyn i Oranjefristaven och Kruger, de kommer ju att få lämna, de får ju gå i landsflykt. Men en del väljer att bli kvar. Båta är ju ett namn som sen figurerar, som du har nämnt här, som premiärminister långt fram i tiden. Va? Så att det talar ju till framtiden. Det här finns ju ett eko framåt i tiden kring det här. Men att just detta, att de här konflikterna här, som om man skulle börja liksom lite från, för vi har ju några avsnitt kvar att göra här, men vi har nämnt liksom Krimkriget, amerikanska inbördeskriget, franska kriget, kanske dansk-preussiska, vi har pratat om österrikiska 1866, boerkriget, rysk-japanska. Det här är ju för att förstå första världskriget.
Precis. Och det är
så
ju,
samlar vi ihop oss lite nu, Peter.
Ja, lite grann. Ja. Och man kan ju nämna här också att det här är ju, vi befinner oss på det brittiska imperiets zenit. Liksom. Alltså, de har ju ett oerhört stort overstretch-problem med boerkrigen. Nu är de så engagerade i så många olika delar av världen att det är därför också tar så lång tid för dem att samla ihop de här styrkorna. Och det är faktiskt inte helt lätt heller. De här britterna som de skickar dit, det är ju arbetarfolk i som har jävligt taskigt, liksom fattigt folk som, och deras soldater.
White trash finns ju ett sånt här lite nedlåtande begrepp.
Ja, precis. Det finns en kul anekdot här också för den här tiden, eller jag vet inte, fun fact, jag vet inte om det är så fun egentligen, men det säger ju någonting om liksom standarden på den brittiska armén och vilka förutsättningar som råder. Det är ju att officerarna är ju generellt sett ett huvud längre än alla soldaterna.
De har bättre mat, jag tänker.
Precis,
det
för officerarna kommer...
You're gaining it.
Exakt, för de kommer från adelsfamiljerna och har en helt annan, de har en helt annan social bakgrund. Medan soldaterna som skrapas fram ur ett brittiskt samhälle som egentligen inte har några välfärdsmodeller överhuvudtaget, och egentligen inget stöd alls för befolkningen. Det kommer fattiga människor och man får sortera ut väldigt många, för de bara håller helt enkelt inte måttet.
Och så tycker jag att en annan sak som man kanske ska avrunda med här också, det är att britterna, som du säger, de har zenit. Där är ju en period där egentligen den vita militärteknologin står som högst. Nu kommer snart poängen här. Whatever happens, we got the maxing gun and they have not. Och den använder man ju då mot urbefolkningen i många länder. Men här plötsligt, här möter man ju egentligen, det är ju fel att säga att urbefolkning, men här möter man ju plötsligt en motståndare som ju är kapabel att faktiskt slå tillbaka ordentligt. Mm. Och man kan ju fundera kring om boerna hade varit mera välorganiserade, haft större
hade de haft större resurser. Från Tyskland till exempel.
Ja. Och haft mer folk. Mm. Det här hade kunnat utvecklas till någonting som britterna inte hade kunnat hantera. Mm. Tänk dig om boerna hade haft taktiska kulspruteförband som systematiskt hade använts mot britterna. Ja, då hade det ju sett ut på ett helt annat sätt. Men det är ju bara en spekulation.
Visst, de har ju inget stöd på vattnet heller, det är ju ett problem. Alltså, även om tyskarna hade slutit upp på deras sida så hade de ju aldrig kunnat matcha den brittiska flottan.
Nej, och där man kan ju också märka att precis som många andra konflikter både före och efter, så är det ju den här britternas förmåga att faktiskt pumpa in mera resurser. Och det är ju återigen detta med att man har kontrollen över haven, även om man är, som du säger, overstretched. Jag vet inte vad du säger, Peter.
Ja, jag tycker vi kan dra ett streck där faktiskt. Att det är en jävligt intressant period här.
Det är det.
Och vi kommer, som du hintar här lite, vi får väl anledning att komma tillbaka till det som du
till detta. Ja. Och mycket annat.
Ja.
Tack ska vi ha.
Ja, tack så. Nu ska jag säga någonting om nästa gång också. Vi kommer att nästa avsnitt blir ju faktiskt mera Japan.
Det blir mera Japan. Det blir Singapore och Malacca halvön. Och den japanska offensiven och framgången. Framförallt 41-42.
Det kommer bli episkt.
Det kommer bli episkt.
Mm. Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.